Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag... Jag hade tränat för att tolka det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för att det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Hot och Sports podcast igen. Ännu en tisdag i kylslaget Sverige.
Ja, det kan man ju säga. Det har faktiskt varit minus 17-18 här någon dag.
Oj, oj, oj. Ja, kanske ska vara den här vintern någon gång också.
Ja, absolut. Ja. Jag klagar inte.
Nej. Har ni sett bocken?
Bocken?
Bocken.
I Gävle, nej?
Nej, en annan bock som man kan klicka i. Detta fick jag mig till livs igår information om att när man söker på tränare, kusk i STs sportinfo kan man numera klicka i en bock där det står visa även ej aktiva licensinnehavare. En liten nyhet. Oj. Tror jag. Så då...
Jag fattar inte.
Du fattar inte. Jag har ju klagat tidigare på om nu Stig Johansson skulle lägga av så ja. Skulle han inte längre finnas i sportsystemet.
Men det finns han nu.
Det gör han nu om man klickar i den här bocken.
Ja.
Visa även ej aktiva licensinnehavare.
Ja, det är ju fantastiskt bra.
Säkert inte alla som blir glada av detta det, och inte bryr sig. Men för mig var det en trevlig nyhet.
Hur långt tillbaka?
Ja, det... Den följdfrågan hade jag inte räknat med som Claes Östergren en gång sa i en intervju. Jag vet inte.
Nej.
Men,
jag ska titta på detta.
Jag kunde i alla fall få fram Bo William Takte här i häromdagen.
Så ser man på.
Det gladde mig. Ja, till exempel.
Alltså det kan ju vara bra för de här som är med i kommittén där för Hall of Fame. Då kan de läsa på lite.
Exakt. Har du rätt.
Nej, men det är ju suveränt bra.
Ja.
Vi som vurmar för sport pratar om det och tjatar om det. Det här är ju naturligtvis jättebra eftersom datan finns ju.
Mm.
Det
ska inte gömmas bort. Gömmas undan. Jättebra.
Det ryktas på stan att för att kompensera den här liksom simpla behandlingen av tusenklubben ska man på STs hemsida införa någon form av maratonlista.
Maratontabell, en klassisk.
Ja, maratontabell som ska då vara aktuell.
Lite plåster på såren, från, eller vad ska man kalla det för?
Ja, ja. Kompensation.
Ja. Ja, bäst sen senast annars, eller hänt sen senast? Vad tycker vi passar där?
Ja, jag börjar nu direkt här va. Är det någon som såg handbollen mot Egypten, Sveriges match mot Egypten?
Ja, jag gjorde faktiskt det får jag säga. Jag snubblade in på den så att ja, jag såg hela matchen faktiskt.
Sveriges mittsexa Max Darj. Han brottade ner sina motståndare. Och han sprang hem fortare än någonsin och när han var trött så sprang han ännu fortare. Och då kom jag att tänka på Pacific Face i lördags. Han brottade ner sina motståndare. Och när han såg ut att bli trött då höll han ändå farten ända in i mål. Ja, det var en härlig, häftig upplevelse och glädjande med den här Giuseppe Lobrano att få vinna på det sättet. Och jag såg Flemming Jensen tittade lite skumt på honom och var ett varv kvar. Vad fan håller du på med grabben?
Ja, det tror jag, det höll jag på att säga.
Nej, man måste utnyttja styrkorna, inte svagheterna.
Men är det någon av oss som ändå trodde att det här håller ju, det här kommer hålla i det läget?
Helt att han skulle slå de flesta, det som ja. Man såg i hästen var ju oerhört gåvillig.
Ja, jo visst. Men ändå att det här...
Och ja, man var han mötte ju en häst som då blev bortkörd och resten var ju bara massa trötta hästar runt omkring.
Ja, Nadal Broland vill inte längre.
Nej, och den här slide, vad heter Flemings hästar som är väl lite tårna. Han kände väl, Giuseppe, att här har jag styrka och kraft. Den utnyttjar jag. Det var härligt.
Ja, det var väldigt häftigt. Jag håller helt med dig. Vad glädde dig, Magnus?
Ja, det ska väl vara just att det var en V75-omgång som innehöll väldigt mycket. Kanske
svårt,
inte sportsligt sådär.
Som vi sa.
Ja, det kan man ju lugnt säga inte att det minst. Blev. Och det var nog det roligaste i veckan, tror jag. Att det var,
du,
att
hade
det var
ju, du hade ju en klar i den omgången som var en av de svåra.
Ja, det var ju kul och det har ju kommit några tackkontakter har det kommit i alla fall från någon som tog med den på grund av min motivering till varför. Nej, men det var ju kul. Eclipse, han var ju väldigt fel. Det blev allt perfekt, ska man säga också. Det var väl Adrians förtjänst, men det var roligt. Jag pratade med Matteus, hade kontakt med Matteus Liljeborg igår som ju hade fantastiska spelidéer. Han hade ju spikförslag på både Glimma Blixten och Taxi Out där, så att
det var just de två man missar. Man ska lyssna på Matteus.
Ja, precis. Och då föreslog jag att vi skulle spela ihop där. Men Matteus är ju en klok man. Du såg en intervju med honom, Lennart, där han uttalade sig angående spel och vara i tjänsten.
Han spelar aldrig när han jobbar och det upplevde jag som oerhört klokt. Det är han nog ganska ensam om. Nej, det är han inte riktigt. Det finns flera som är helt ointresserade spel som jobbar med det där. Men Matteus kan nog spela när han är ledig. Då blir man inte färgad.
Nej, jag tycker det är heder åt Matteus. Det är ett exempel fler skulle ta efter.
Låt mig nämna Aron Palema också då. Som hittar formen igen och vann. Framförallt Lars Friberg då, som har varit med i många år, fick en seger på GS75. Han jobbar ju många år hos Jim Frick och nu tränar i Örebro. Jag kanske är amatör till och med nu. Men det var kul att se, tycker jag.
Sen alltså en sak till. Det blev ju extremt dramatiskt där i den sista avdelningen där, när MT Oscar kopplade greppet på Taxi Out och såg ut att ta segern där. Men felar och så vinner Taxi Out och det blir 18 miljoner. Det första jag tänkte var ju den stackare som hade MT Oscar där. Men det visade sig att det var ett system i Finland som även hade med Taxi Out.
De fick sidovinst, menar du?
Ja, 18 den här tröstmiljoner 18 miljoner. Det var de väl unt, får jag säga. Det var ju oerhört tufft att bomma totalt i ett sånt läge. Jag tar gärna 18 miljoner före 54 om det liksom står mellan 0 och 54 miljoner där. Så.
Ja, det här låter självklart.
Ja, det hade varit oerhört dystert för det här gänget om de inte hade... Eller den som vann där. Så det var ju schysst. Ska vi säga något kort där då bara? Ska inte älta det. Jag skulle landa i, vi pratade där om Pacific Face och Slide So Easy. Bakom de två hade vi ju Konrad Lugauer som fick mycket kritik, inklusive från mig, angående styrningen där och vägvalet. Varvet kvar, dryga varvet från mål. När han ser ut att välja ryggen på Pacific Face. Men så kastar han plötsligt ner Gerrit Bucco på innerspår och så blev det ju fel. Han fick ju kritik för det. Sen vet jag inte hur hård kritik han fick. Folk kan ju gå bananas mycket. Men han svarade ju bra på den. Både i tv men även sen på sitt Twitterkonto. Han tog på sig att han gjorde fel. Och det är fint, tycker jag. Man måste kunna kritisera en kusk. Men man måste hålla det inom rimliga gränser. Och sen är det schysst när kusken också kan ta den kritiken. Och så går vi bara vidare. För alla såg ju att det där var inte speciellt bra.
Jag tänkte på Thomas Ravellis straffläggning i det läget. Han chansade åt ett håll, Thomas Ravelli, och tog den där straffen i VM som blev helt avgörande. Och som dessutom blev avgörande för hans egen framtid. Han sa till mig vid något tillfälle vi träffades. Hade jag slängt mig åt andra hållet och hade jag stått på bandet vid bandet på Volvo nu för tiden. Istället kan jag åka runt och prata strunt en timme och fakturera 25 000 kronor. Jag tänkte på Lugauer. Han chansade och han kastade sig åt fel håll. Så enkelt är det.
Ja, han gjorde som Ravelli. Han kastade sig åt vänster.
Han tittade kanske på Flemming som såg ut att småle lite åt Giuseppe Lubrano. Det var ett misstag som han tog på sig. Och sånt får vi leva med i sportens värld. Om ingen gör fel i travloppen, då blir det ganska tråkigt, tror jag.
Ja, precis.
Svensk Transport har presenterat lite statistik i veckan. Det var dels en marknadsundersökning och dels då helt enkelt redovisning över tävlande och hästar. Du har tittat på det, Magnus?
Ja, alltså, det är ju alltid kul med siffror så att man får fakta som berättar hur det ser ut, så att man inte bara sitter och gissar och spekulerar. Och då presenterade man har presenterat en hel del då. Det brukar kunna vara så när det har varit ett årsskifte då. Dels som du sa, den här marknadsundersökningen, den får vi inte veta så mycket om, utan de sammanfattar den, eller det blir Maria Kron som sammanfattar den i ett sånt här om det var hennes vd-brev tror jag, där hon sammanfattar lite grann om hur personer i travsporten har svarat på vad de tycker travsporten ger dem och vad som är viktigt. Och det blir ju såna här kärnvärden som kanske går att applicera på nästan vilken verksamhet som helst egentligen. Men det är inte, så vi får inte veta som sagt så mycket kring den här marknadsundersökningen, vilka fördjupningen i det där. Men det här ska ju användas som någon slags underlag för fortsatt utveckling av transporten. Så det är väl bara att hoppas då att de på marknad och kommunikation och alla andra avdelningar kan göra något bra av det. Men däremot så kom ju också då ren tävlingsstatistik också, där man mer har siffror på hur transporten utvecklas. Och där kan man ju, vi har ju pratat mycket om det här med hästar i lopp och hästbrist och allting. En siffra som förvånar mig lite grann, det var att de flesta kurvorna har ju gått ner de senaste åren. Rätt många år tillbaka så har alla siffror gått lite neråt från år till år då. Men en sak som ökade lite grann förra året, det var antalet hästar per lopp, som gick från 10,7 till 11,1. Det springer alltså så här tiondels hästar i loppen. Men det fascinerar mig ändå, för man upplever ju kanske inte riktigt det här när man tittar i startlistorna. Då ser det ju ut som att det faktiskt är allt färre hästar. Att vi har den där hästbristen vi pratar om.
Det var intressant att se regionalt hur det ser ut. Men,
Ja, det finns också. Så det finns, man kan ju gå in på transport.se och hitta, gå ner djupare. Nu väljer jag att gå på den här nationella nivån då. Man skulle säga att antalet lopp minskade ju med 172 stycken. Vi körde 8199 lopp förra året, mot 8371 2019 då. Så det blev ju lite färre lopp för hästarna också. Ja. Sen en annan grej som då har varit, nu gick det inte att se längre tillbaka än 2000 i den här statistiken då, men en kurva som har varit på väg neråt sen 2000 åtminstone, det är ju antalet tränade travhästar i Sverige. Men förra året så ökade det lite grann. Och det var över hela linjen, varmblod, kallblod, A-tränade, B-tränade och så vidare. Så en viss förändring åt det positiva hållet under 2020 där. Däremot så gick prispengarna för varmblod, de minskade igen förra året. Men kallbloden, de får fortsatt ökning, för det har de haft också i flera år i rad. Så det är bra att ha kallblod, i alla fall om man vill ha en statistisk ökning av prispengar. Så att, och det finns som sagt en väldigt massa siffror att grotta i här, men jag tillhör väl en av dem som har skällt lite grann, och då tycker jag att jag kan ta fram siffror som det finns ett ljus också. En totalt dyster framtid är det ju inte, men ska man vara ärlig också, tittar man över hela spektrat på den här statistiken så är det väldigt mycket rött. Nu lyfter jag fram det som är grönt. Mycket därför att delar av det här var faktiskt sånt som jag trodde var tvärtom. Men totalt sett så är det rött.
Vi pratade ju om Huxtable Homeline förra veckan, som ju då kostade 9000 kronor på när han köptes som ettåring, tror jag, va?
Ja.
Ja, vi fick in en liten kontring här. Inte i paritet kanske med Huxtable Homeline, men Remington Crown kostade 21000 blott på kriterieauktionen. Vilket år det nu kan ha varit, mitten på 90-talet där, va? Och sprang ju sen in 22,9 miljoner. Det är Magnus Burman, tidigare första mannen i Stallberg, va? Som mejlade in detta. Intressant info. Det hade jag inte koll på att han var så billig. Så
nej.
Får man kalla för fynd faktiskt.
Ja, det kan man säga var fynd.
Sen noterade han också väldigt insiktsfullt att Remington Crown vann ju derbyt med galopp. Det hade inte hänt sedan Smaragd gjorde det 1955, om nu Magnus har rätt. Jag har inte koll på alla upplagor, måste jag erkänna. Så det är lite coolt. Och då, det otroliga i det sammanhanget är såklart då att även Hilda Sonett ju vann Megalopp. Så att sedan Sparagd vann Megalopp 1955 så har två hästar gjort det och båda har alltså tränat och körts av Robert Berg. Den är ju svårslagen, den komben.
Men... Och Remington Crown såldes ju senare då till Frankrike och kom tillbaka och vann Elitloppet.
Ja, precis.
Marcus Innan.
Just det. Jan Krejcov tränade, va?
Det gjorde han kanske väl.
Det stämmer. Så var det. Ja,
han var i alla fall den som var köptesten och provkörden och köpt. Han var ju lite manager där, Marcus Innan Moratella.
Just det. Då fick de betala lite mer än 22 000, så kan man säga.
Sannolikt. Det var lite, jag tittade på det där, var ju lite, det hände mycket på ägarsidan där. Löfseth, Gård, HB, Gary Westberg och Dennis Westberg, Håkan Alinder, Mats Jonsson. De bytte den tränare under en kort period, eller ägare under en kort period 97. Håkan Alinder, Robert Berg och sen Stall Guldus, AB och Robert Berg. Det kan ju vara samma personer i och för sig. Innan då den såldes till Frankrike.
Mm. Så om ni har fler sådana här fynd som vi har missat och glömt av, så får ni gärna mejla in på podcast.trottosport@gmail.com.
Det känns ju som att Remington Crown måste vara oerhört svårslagen när det kommer till förhållandet mellan inköpspris och som insprungna pengar i karriären. Alltså 22,9 miljoner sprang. Hitta någon med ett bättre netto, det tror jag blir väldigt svårt.
Ja, det var ju Axel Belon ändå.
Ja, det är sant. Ja. Men vad sa vi att han kom upp i då?
Han var inte 14.
Ja, okej då.
Och köpt
det är nio. Också väldigt bra.
Ja, det får man säga.
Det får man säga. Ett sånt köp gör jag gärna.
Ja, vi tjatar ju vidare ytterligare en vecka här om det fantastiska March of Dimes från 1988. Av många ansett som, ja, genom tiderna största travlopp. Eller mäktigaste travlopp. Bo Ryggen hörde av sig och med ett matigt mejl berättade lite om förutsättningarna och fakta kring det här då. Det var han som fixade rättigheterna till Skandinavien då via sin kompanjon Hans Engren, som då satt i den centrala styrelsen i USA som utförde de här rättigheterna. Sen delade han dem med Sören Landin och bildade i det skedet det här Ryland Promotion AB. Kunde då få till den här direktsändningen och först att hoppa på det hela var Åby. Och efter det Färjestad. Så de två banorna sände ju också det här loppet. Solvalla tackade via sin tävlingschef först ja, men kort innan det var sändningsdags nej till sändningen. Motiveringen i det läget var att de inte trodde att det skulle komma mer än en handfull eller max 10 personer. Efter lite påtryckningar sen ändrade de sig dock, som tur var, skriver Bosse. Åby hade fullsatt redan vid 21.30-tiden. Färjestad var också fullspikat och på Solvalla tvingades man upp, enligt Bosse, öppna upp våning för våning. Och det räckte inte på långa vägar med den av Solvalla förberedda Nordin-salen. Och det loppet gick ju alltså klockan 3 på natten, va? Och tänk att sitta då från 9:30 på kvällen till och vänta på ett enda lopp. Det är fantastiskt alltså.
Det var på den tiden vi fick dricka alkohol efter klockan 20 på restaurangen.
Ja, det krävdes nog där lite faktiskt för att bli kvar alla de där timmarna.
Det är häftigt det han skriver där, Bosse, också om att det var ju Värmlandsbanken som var sponsor där. Mm-hmm. Carl Johanssons sponsor var ju Värmlandsbanken och banken hade bjudit in 104 av sina kunder. Och av de 104 inbjudningarna så var det 102 som tackade jag och kom dit och satt klockan 3 på natten och tittade på trav.
Det var väl så att Kalle på Trappas hästägare Björn Pettersson Stalpider var väl ordförande och sånt där i Värmlandsbanken?
Ja, exakt så var det.
När han då sätter sig, han var ju som vi spekulerade i, han var ju såklart på plats då och refererade det här loppet.
Och sen kommer Horacio, så kommer också Sugar Cane Hanover. Horacio längst ut i banan kommer Sugar Cane Hanover. Och det är Sugar Cane Hanover som vinner med Gunnar Eggen. Sugar Cane Hanover och
När han sätter sig i kommentatorshytten där i kort innan loppet, då, eller en stund innan loppet, eller en bra stund kanske, då ringer marknadschefen på ATG, en viss Remy Nilsson, och upphetsad meddela att vi att det är midnatt i Sverige den 18 november och konstaterar att det är kö ända från Bällstabro. Nu vet väl inte alla som inte bor i Stockholm hur långt det är då mellan Solvalla och Bällstabro, men det är en bra bit alltså. Där satt jag för övrigt när jag jobbade för guiden. De höll till där på den tiden. Men det är ju en bit och det kallar jag marknadsföring av travsporten, sa Remi innan han önskade mig lycka till med allt, skriver Bo. Fantastiskt alltså. Det är otroligt ju.
Man kan knappt tro det sant.
Nej, det kan man inte. Det går inte att ta in det.
Travsporten har varit stor. Oerhört stor alltså. Att ett sånt, ja, men jag kommer ihåg när vi i Skara hade inbjudna gäster på restaurangmäster Olof. Kostade 5 kronor i entré. Gunnar Axelryd var där en gång och ja, det är bara fullsmockat med folk.
Ja, nej, det är andra tider. Man tänker att numera, eller en gång i tiden, så var det ju faktiskt så att det var, kunde vara svårt att få bord på restaurangen på Romäng en helt vanlig tävlingsdag. Numera är det så att man knappt värmer upp restaurangen vintertid så att det ligger filtar som man får sätt vira om kroppen när man ska sitta på restaurang och titta på trav. Det är lite annorlunda.
På söndag körs ju ett stort lopp i Paris.
Körs.
Ah, förlåt. Ja, en klassisk felsägning.
Ja, det kan man nog säga minst.
Ja, ja. Det rids ett väldigt, väldigt stort lopp. Prix du Connollier.
Ja.
Mm. Hur ser det ut för, till att börja med, för Galactica?
Jag tittade för en stund sedan och hon är nog ganska nära att få vara med. Men det krävs nu någon strykning till. Jag har tittat lite på svensk födda hästar i Prix de Cornelier, alltså världens största montelopp. Den bästa, Piper Cab provade en gång i tiden, jag tror det blev galopp, det var nog 1992. Den bästa svensk födda är nog Lucky Tilly 4 1994, tränades då Jack Bertois. David Seda var femma något år. Hot Tub var ju femma 2008. Och ledde länge faktiskt. Ända in på upploppet. Och såg nästan ut att kunna vara med och strida om de bästa placeringarna. Men tröttnade sista 100 och blev femma. När Magnific... Vad heter nu hästen? Magnific... Oh, jag kan inte prata. Magnificent Rodney heter han så. Ulf Nordins... kanske Ulf Nordins största framgång som tränare. Och en av de största när han vann... Prix de Cornelier, alltså en svensk som tränar en Prix de Cornelier-häst. Och Frank Nivard red. Sen har vi en stor framgång med Scarlet Knight att vi 2005 som spurtade oerhört alltså, till andra platsen. Och det finns ju de som då tyckte att Nathalie Henry som red alldeles för sent. Och det kan man kanske tycka att hon ville inte liksom sätta fart för tidigt för hennes pojkvän. Mathieu Abrivard vann ju med Jacques Debeloé. Den fick man inte slå liksom. Men det var ändå en fantastisk framgång för Scarlet Knight.
Han var väl lite visst var det första gången han gick under sadel?
Ja, det då. Kanske var så. Han stod ju 20 gånger.
Så att det var ju kanske inte så lätt att veta hur väl det skulle
gå. Nej, det var säkert maxutdelning för Jacques Debeloé vann ju det här loppet 3 gånger i rad. Mm. Han gav 1-10 odds, Jacques Debeloé. Och 20 gånger som sagt på Scarlet Knight. Det var på den tiden de satt rak i ryggarna. Det var innan den nya ridstilen hade uppfunnits i montén. Tittar man på loppet så ser det förbaskat roligt ut alltså.
Okej, jag rekommenderar ju alla att gå in.
Ja, det är ju alltså, ja. De som inte har sett hur montén reds på den tiden ska absolut titta.
Ja.
Makalöst skillnad mot nu och det var väl... Philippe Mascal som införde den nya stilen. Det är lite Boklövs, alltså ändrade helt om. Ny ridstil, ny hoppstil.
Vem red Hot Tub?
Det gjorde nog Erik Raffin.
Mm. Vem vann då 1970 och 1972? Minns vi det?
Didalien Pelou.
Ja, det är vårt nostalgiämne idag.
Det var därför jag visste den.
Ja, fantastisk häst. Otrolig. För några veckor sedan måste jag erkänna. att jag inte kände till hästen överhuvudtaget. Men det är ju...
Vunnit Elitloppet, Henrik.
Ja, jag vet. Men det var precis före...
Innan din tid.
Ja... Ja, den hade gått mig förbi helt enkelt. Jag ber om ursäkt för detta.
jag tror den största elitloppsvinnaren, alltså till storleken genom tiderna. Han, när han vann elitloppet så var han 175 centimeter.
Mm. Vi tog den uppgiften som var högst. Vi har sett någon uppgift på 173 också. Men...
Ja, men det duger inte.
Nej, 175.
Ögonmåttet säger 100. Ögonmåttet, jag var där. Jag är säker på 175.
Och Claes Weidenvall skriver att det är 175. Då går vi på det.
Jag måste få berätta att jag kommer fortfarande ihåg min ilska när Jean-Marie Kusken till Dalian Pelou flyttade ut Harper och Lennart Stjärnlöf i tredje spår i finalen. Bara flyttade ut, en bredsida rakt ut. Jag stod på uteläktaren och skrek som en galning på den här jävla fransmannen.
På den lilla Jean-Marie. Ja. Ja, vilket läge var det?
Det var 1200 kvar och sånt där.
Ja, det var så pass. Okej, okay, det var så.
Harper Arrow hade fått perfekt position, stod i 10 gånger. Det var ju Harper Arrow som skulle vinna.
Ja, då fick man ju inte diska på den tiden då. I ett sånt läge.
Nej, det gör de ju inte idag heller. Nej. Inte elitloppet, det tror jag inte.
Nej. Men... Det var ju en jättestor stjärna det här runt 1970 då, som har en väldigt fascinerande historia dessutom. Blev ju på grund av att han var så svart fick han epitetet Le Diable Noir, den svarta djävulen.
Le Diable Noir.
Snart blev det ett begrepp då bland travälskande fransmän. Vann ju då Prix de Condillier 1970 och 72 som sagt. Prix d'Amérique 1971 och 1972. Och alltså då Elitloppet 1971. Blev den första i Skandinavien att springa under 1,15. Bara en sån sak. När han vann försöket på 14,8. Sen vann han ju finalen på 14,7 några timmar senare då. Men just det här försökstiden då, eller försöksloppet, då blev han först i Skandinavien att springa under 1,15. Men livet kunde faktiskt tagit slut redan 1969. Efter att ha vunnit Prix de France där på vintern så reste han till Neapel och skulle delta i lotterielöpningen. Slutade tvåa där efter det här superstoet Undumet. Sent i mars gick loppet detta år. Men på hemvägen så han lastades då tillsammans med stallkamraten Rock Wilkes på tåg under hemfärden. Tåget blev stående. Uppgifterna går isär här lite grann när jag läst mig till om det. Men tågvagnen blev på grund av italiensk strejk stående i alpområdet. Stående länge, 24 timmar stod vagnen. Stallkamraten Rock Wilkes klarade inte det här utan dog. Men däremot så klarade sig då en stel frusen till Dalian Pelou. Och,
han var benhård den.
Han var benhård hästen. Och det gick att rädda hästen. Men man fruktade trots detta att karriären skulle vara över. Att den inte skulle repa sig efter detta. Men det gjorde den alltså. Och efter detta presterade han alltså alla dessa fantastiska lopp och prestationer. Så det var ju, ja, det kunde ta slut tidigare.
Undumet var ju med i samma elitlopp där, blev trea.
Det var alltså Jean-Marie som alltid körde. Redan också. Ja, det gjorde han.
Jajamän, ja, absolut.
Tränades av Roger Lemarie.
Ja, det var nog ägaren det också.
Uppfödaren är det.
Ja, var ägare också. Okay. Jag tror det var Jean-Marie egentligen som tränade.
Som tränare. Han stod som tränare.
Ja.
Ett fenomen, som Ludvig Goldini skulle ha sagt.
Ja.
Får man säga.
Apropå det där Prix de Condillier, så var ju Jacques Berthoud. Han var i Sverige i många år hos Olle Elstrand och Kostal Tilly. På väg att få sitt stora genombrott i Frankrike när hans första rätt var först i mål i Prix de Condillier 1999. Men efter en stund så diskades hästen för oren trav. Tänk att få en sån diskning i ansiktet i världens största lopp mot helopp. Sen bytte hästen tränare. Hamnade hos Pierre Desiré Allaire och vann året efter. Sen bytte den igen till Philippe Allaire. Sonen, Reducash-ägaren. Och idag är en av de mest framgångsrika. Och då vann den sin andra raka den här första året 2001.
Jag säger det också, till Dalian Pelou provades ju av en sen. Trodde man väl mycket på, men det blev ingen lycka alls där för honom. Föddes 30 april 1963 och dog den 30 april även det. Alltså du föddes och dog på samma dag, alltså 1993.
Valborgsmässoafton.
Fantastisk historia då, då måste man säga.
Ja, den som kan franska, vilket ju då den gruppen tillhör ju tyvärr inte jag, men YouTube har, det finns faktiskt en dokumentär som är en timme lång om
Jag såg det där. Också. Ja.
Och jag förstår ingenting, det är oerhört tråkigt. Jag hade hemskt gärna velat ta del av den här historien.
Inte någon text där.
Men den finns i alla fall på YouTube för den som begriper franska.
Ja, Tidalium Pelou. Vad händer mer i Frankrike i veckan då?
Ja, det som händer hände i söndags var ju jäkla nackskott. Jag har ju spelat, ja men Vitruvio, helt plötsligt så var Vitruvio struken.
Mm, vad hände?
Det var en, ja, vad hände? Jag hade ju spelat honom för sånt där lite långtidsspel i Prix d'Amérique. Och de pengarna lär man inte få tillbaka. Tydligen var det något skabbel med vaccinationsintyg. Och därmed är Vitruvio borta från Prix d'Amérique.
Kan inte komma med på pengar heller?
Jo, men den har startförbud.
Jaha, då blir det värre.
Så det hjälper inga pengar i världen.
Nej.
Prix de Belgique var det då. Och det vann ju Davidson de Ponte. Och såg väl bättre ut den gången innan. Jean-Michel Basile körde ett perfekt lopp. Spurtade till seger. Och kommer nog vara ännu lite vassare i det stora slaget. Men det krävs ju då att han är också för att kunna slå storfavoriten där. FaceTime Bourbon. Det intressanta i lördags var ju Prix de Croix. Och där möttes åter en gång Eitos Kronos och Power. Och de där två har mötts på Vincennes två gånger tidigare. Och varit gått jämnt kan man säga. Faktiskt har Power har ju vunnit ett lopp. Eitos Kronos har inte vunnit något lopp. Men de har varit ganska jämna. Och i lördags så var Eitos Kronos spelat till tre gånger. Och Power stod och gav 16 gånger. Är inte det märkligt?
Var du beredd?
Nej,
då,
nej, det var jag inte. Jag deltog inte, men Eitos Kronos blev ju katastrof. Banan var ju skitig, så det passade inte alls. Och Power bryr sig inte om vad det är för banor eller var han är någonstans i världen, utan han bara springer.
Nej, visst är det konstigt. Det är fantastiskt konstigt där. Att det kunde... Är det för att Basie kör och att han spurtade så bra senast och jadi.
Ja, han körde bort den gången innan. Ja.
Alla trodde väl
att det var märkligt i alla fall.
Ja.
Men det här innebär ju nu alltså att vi får då, vi har ju sagt att vi inte för första gången på jättemånga år inte får någon häst i Prix d'Amérique, svensk häst i Prix d'Amérique. Men då får vi det, för Berg har uppenbart bestämt sig att starta Power i Prix d'Amérique.
Mm. Det är väl lämpligt eftersom han ska gå till avel under våren här, va?
Ja, det finns ju inget att förlora. Och det ingenting. Kanske är det är bra motstånd heller. Så, han kan säkert tjäna stor slant där.
Mm.
Bakom Davidson de Pont så var ju Delia de Pomeroy tvåa och Moni Viking bra som trea. Båda de här var bra.
Vet man hur man gör med kusk i Prix d'Amérique? King Power i så fall.
Ja, enligt en uttalande på travronden igår måndag så ska han köra själv. Men det skulle han gjort även i lördags, tror jag. Men ja, han har ju kört, han vann väl Kriterium Continental och själv, så det finns väl ingen annan, och de bästa kuskarna är upptagna med han. Varför skulle han inte köra själv?
Vi får skämmas lite, va? Kanske vi glömde bort den mest klassiska och en av de snyggaste dressarna som har synts på en travbana. Vi fick... Den är snyggare nu i alla fall. Och klassisk. Vi fick påhälsning via mail. Väldigt trevligt varje gång. På podcast.hollosport@gmail.com om stall 3S. Det händer ju något i kroppen i alla fall när man tänker på den, tycker jag.
Absolut. Och en av de ägarna som har varit med längst, Bernard
Fishbein.
Ja, som gick bort för ett par år sedan. Jag minns framförallt läckra stort fara.
Mm, den har vi missat, tror jag, och Magnus. Men,
ja, det var före er tid. Fara.
Kan du beskriva henne?
Ja, men det var en läcker travare och vann det nordiska treåringspriset, tror jag det heter då, på Färjestad. Men han har ju haft Fishbein, Therese har haft många bra hästar genom åren. Många dåliga också, som alla andra.
Facts of Life ser man ju framför sig som en fantastiskt vacker häst. Och väldigt, väldigt bra dessutom.
Finish.
Finish, en stjärna som väl vann flera stora lopp, va?
Ja, gjorde
Hawk Cliff är den senaste.
Ja, den köpte han på ålderns höst där, va?
Mörkgrön, eller mörkröd dress med 3S på ryggen helt enkelt. Väldigt, väldigt fin djur. Du hittade lite kul om dressar på Örebrotravet.
Ja, det såg jag på någon Facebook-sida. Det kanske var Örebrotravets Facebook-sida. Att när det var regnväder så hade sällskapet travarna ställt dressar till förfogande. Och de var likadan färg på allihopa. Grådaskigt. Men de hade sina initialer på ryggen. RJ stod för Rune Johansson och BN för Bengt Nilsson. Så att, å andra sidan så var det så skitiga banor på den tiden så att man såg ändå inte färgerna på dressarna.
Som sagt, har du någon ny bomb 3% eller vad det var som Eclipse Am i lördags, Magnus?
Skulle man ju vilja ha, men känslan är den här veckan, det är precis raka motsatsen vid den första anblick här. Om det såg svårt ut och blev svårt på Jägersro så ser det åtminstone väldigt, tycker jag, lätt ut. Nu ska man inte ta till som man spricker för att man fick in en skräll i helgen, men det ser mycket, alltså vi har många favoriter den här veckan som faktiskt lätt ser ganska starka ut.
Det.
Ja, precis. Jag kommer att få äta upp
det. Ja,
detta.
Det kommer du få äta upp.
Men ja. Nej, men det, känslan i alla fall är att det vill ju kunna bli så ibland när V75 kommer lite mer uppåt i mellan norra Sverige ibland. Att det blir lite ojämna lopp och sådär. Men så någon riktig skräll har jag inte hittat. Men jag tycker om jag kommer med två singelsträck som jag nästan vågar lova vinner, då får vi ha lyssnare som löser resten då. Kan ni ringa Matteus om det är så att ni behöver ett skräll?
Nu är du stor, det är mycket stora ord. Det är mycket lätt omgång och de bara vinner. Ja. Varsågod.
Nej, men jag tänker i alla fall så här. Ja, jag tänker så här. Jag börjar omgången med att spika Daniel Wäjersten med sin merit där. Han slipper möta stallkamraten Algots så rätt nu. Han var obrukad senast, kom ju egentligen, jag kom loss, men det räknas knappt, kördes ju inte till slut alls. Det känns som att Merit vinner loppet, tror jag, fram och baklänges.
Men det är Magnus.
Nummer 5 har han. Ja.
Lätt om Merit vinner ju de flesta utslagna direkt.
Du tror det? För att du, vem vinner tror du?
Nej, jag säger inte vem som vinner, men om Merit vinner så är många utslagna för att nummer 1 eller väl bli storfavorit i Remarkable Feat.
Ja, han blir favorit kanske. Det kan nog ligga mycket i det. Det är väl spets och slut tänk där. Men hade Merit fått fritt tidigare senast, så då tror jag inte att Remarkable Feat hade varit tvåa i det loppet. Men jag gillar när Merit och
jag säger inte emot det, men det börjar ju med svårigheter.
Nej, men
direkt,
du har en poäng där.
För många spelare.
Nej, men du har en poäng i det. Det är jag som har snöat in så tidigt i veckan redan.
Du tror att Merit ska bli favorit?
Ja, det var faktiskt vad jag trodde. Men jag ser ju nu på sträckan när vi gör det här tisdag förmiddag så är det ju 2% mer. Alltså 23% på Remarkable Feat och 21% på Merit.
Alltså,
och vi har även Donners Am som har 21%.
Ja.
Ja, då ser vi att det är ett fyra hästars lopp kanske det här då. Och då spikar man ju såklart ur sig ur det.
Det beror på lite vad de här heta spelställena har för sig i slutet på veckan, vilken som blev favorit. Det var alltså, jag vurmade ju lite grann, eller varnade, för 0,7% som jag uttryckte det. Så lite trodde jag väl inte att den skulle bli sträckad. Paillé i lördags blev ju ett sagolikt skrik till slut och stod i 5 gånger pengarna från på 12 innan det var färdigt. Ibland blir man brydd.
Det var ett par bortstrukna där, så läget blev lite enklare i för sig. Men alla gick ju på den där på slutet. Där.
Ja, otroligt alltså.
Jag har sett stora sådana andelssystem. Stora som varvas. Mm. Som hade den spik.
Mm. Ja, fascinerande. Jag trodde inte på 0,7%. Jag överdrev det såklart. Men 3-4%. Men jag trodde jag inte det skulle bli. Från drickat håll. Ja. Så att man vet aldrig.
Det är djungelvrålen i slutet på veckan som avgör.
Det är så.
Ja, det vill ju gärna bli. Vi får väl se hur det blir då i, om det blir något liknande på, i avdelning 6 där. För jag ser ju även där nu att, att den jag trodde skulle bli favorit är ju inte ens, ja, fjärdehandare är den möjligen. Men där tror jag det är precis bara slut. Spets och slut för V75-6 nummer 7, Days of Our Lives. Erik Adelsson körde, Anna Näsman Lindberg som tränar. Det här känns bara som, jag vet inte, spets och slut bara. Ska jag argumentera mer?
Ja, våldstart alltså. Våldstart. Ja. Erik Adelsson är våldstart. Ja,
det är bara håll i hatten, Erik, och kör rakt fram. Nej, men det här tror jag är, det här är ju det är en bra häst. Och jag förstår inte hur han ska kunna förlora om han kommer till spets, Erik. Det måste jag ju säga.
Nej, det här är jättebra. En lätt omgång och du börjar med två skrällbud. Ja. Som singelsträck.
Ja. Ja, det är lätt. Det låter bra. Det är enkelt. Ja, det blir intressant att följa upp det här i alla fall, så kan man säga.
Ja, det ska vi lugnt säga. Men ja, sen kan vi också nämna då att det är ju gulddivisionen där, så kommer Juan Perdy ut igen och får då springa på Disco Volante. Och sen är ju, vi har årsdebut på Sorbet där också. Och gulddivisionen är lite små skoj ändå.
Vem tar spetsen?
Ja, det gör väl tror jag ändå Ulf, alltså Disco Volante.
Galopperade senast, han hade andra spår här för mig.
Tredje spår på vallen näst senast och då galopperade han. Det var då.
Ja, det var tredje spår här, just det.
Ja, vi har tänkt att utse omgångens bästa namn som gillar. Eller hur?
Ja, det tänkte vi fortsätta med nu när vår ångestfyllda uppbrott från namn genomgången. Nu kör vi varje B75 omgång.
Ja, det var en förlösande idé från Lennart där, att få bota vår abstinens som vi har försökt att hitta någon lösning på. Det var ju utmärkt bra.
Och gå till nutid dessutom.
Mm.
Varsågod då, Henrik.
Ja, men
varsågod.
Då kör jag på V75-5, nummer 2, Kontur. Det gillar jag.
Ah.
Jag håller på Thomas Pettersson här.
Ja,
mycket tjus.
Fint namn.
Kontur, ja.
Uppfödd bland annat av Bernt Staff, ser jag. Magdalena Grundis och Bernt Staff. Bernt Staff var väl någon stuterichef på Eriksund tidigare. Men ja. Kontur, har den kanske till och med kan vinna.
Kan den där, Magnus?
Ja, sätter mig på pottan här nu. Jag har inte läst på Konturs segerchanser, måste jag säga faktiskt.
Nej, men alla hästar som är med i programmet kan vinna.
Det lärde vi oss i lördags, om inte annat.
Men jag tror alltså att den är en av de som man tittar nu, så är den sträckad på
7% är det. Så att nu Lennart börjar växa fram en omgång här som nej, men synd den, att det inte är jackpot.
Jag läste någonstans att han siktar på att köra i ledning hela vägen. Så att det, konturen är nog en bra häst att plocka med.
Mm.
Nu går vi vidare.
Tar vi din?
Min?
Ja.
Jag var inne på Kontur, men jag fick ju då, jag hade ju en reserv, jag satte ut reserver liksom bara. Så då hamnade jag på, den har ju inte lika stor chans som Kontur, men Valör tycker jag är ett fint namn. Valör, uppfödd och tränad och körd av Alf Nordemo.
Väldigt
tjusig. Den är ju inte, det är ju nutid förvisso, men det är ju ingen purung, jag tror han är 12 år. 12 år efter Lavio. Den vinner inte, men det är ett vackert namn, Valör.
Ja, Magnus.
Ja, det känns som att vi hamnar i någon slags fransk fåra här, eftersom jag ju då, det känns nästan som fuskigt att ta den hästen i omgången som har tjänat mest pengar av alla, men Sorbet tycker jag ju, har alltid tyckt det är ett väldigt fint namn. Så Sorbet får bli min V75-namnet för mig den här veckan.
Ja, man kunde ju ta Teknojärven, det tycker jag är ett fint namn. Och den kan ju till och med vinna. Men Sorbet är väl uppfödd av veterinären Söderberg. Som väl,
exakt, ja, stämmer alldeles utmärkt.
Som väl har veterinär Daniel Söderberg, ja, som väl har, som ägnar en del åt att namnge sina namn gärna efter maträtter eller sånt som man kan stoppa i munnen i alla fall. Aioli, al dente, baguette, brie, bruschetta,
bouillabaisse.
Ja,
fantastiskt.
Capricciosa, carbonara, Coca-Cola, clementin. Ja, det är ju en fantastisk fromage.
Ja, nachos. Ja, här,
just det, vad hästar, cabanos, kebab.
Puddingen har vi också.
Molle.
Fantastiskt bra. Det hade jag missat. Vilken grej, vilket Det är en rena menyn att sitta och titta på hans namngivning här.
Ravioli, Roquefort. Ja, det är helt lysande alltså.
Du, apropå Villa Hans, så har du kommit av dig i din vinrecension när du en gång höll du. Ja. Nu får vi ta fram ett bra vin till Prix d'Amérique.
Mm. Ja, men då tar vi väl ett...
Men vi tar, vi väntar till nästa vecka och du får spana fram ett bra varm, bra vin i Prix d'Amérique.
Ja, det, jag lovar, jag lovar.
Apropå det så kan ju ingen åka. Ja, någon kan väl åka, men jag kan inte åka. Och det är ju lite, inte bekymmersamt, lite dystert att inte kunna åka till Paris. Och Prix d'Amérique är min grej liksom varje år. Jag har en kamrat i Borås som heter Per-Åke Öhman. Och vi har tillsammans gästat Paris ett antal gånger under Prix d'Amérique. Och jag pratade med honom häromdagen och sa han att du har i alla fall närmare än jag till Prix d'Amérique. Ja, jag tänkte, vad menar du nu då? Ja, men i Skövde finns nämligen något som heter Bologneskogen. Och då tyckte Per-Åke, jag kan gå ut och sätta mig där på söndag förmiddagen, Prix d'Amérique då, med en baguette och en flaska vin och titta på loppet. Det var inte så dumt.
Ja, det låter väldigt.
Det var det faktiskt inte.
Klockrent ju.
Om det inte är 18 grader kallt, ingen vidare dricka rödvin när det är svinkallt. Om man tar glühwein.
Ja, i veckan ska ST och sällskapen hålla ett nytt förtroenderåd. Det går inget vidare där i den här frågan kring centralisering och lösning kring det. Det är inte, humöret är inte på topp, var jag, enligt mina källor. Så att det ska bli spännande att se om det kan bli någon lösning där.
Humöret är inte på topp. Du menar att de är aningen oeniga, menar du
de
så?
Är, de är lite, det är inte helt på samma våglängd. Så att... Det blir spännande att följa hur det går där. Annars, något mer innan vi packar ihop?
Jag ska för säkert skulle titta en gång till på om det händer något på Prix de Cornelie. Jag tror inte det händer något idag. Nej, Galactica är nummer 19. Ha.
Då tackar vi så mycket.
Tack och ha det gott.
Ser vi fram emot förhoppningsvis en Galactica i Prix de Cornelie på söndag.
Ja, och nästa vecka blir det en del om Prix d'Amérique, så ja.
Det blir det verkligen. Ser vi fram emot.
Med vintips från Henrik Ingvarsson.
Ja, jag lovar. Må så gott.
Ha det gott.
Hej.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.